CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
I Minsk fortsätter alltså protesterna och just nu pågår en demonstration här vid Kopalov-teatern.
Det fälls inga tårar i Moskva över Lukashenko.
Rysslands allra mest kända oppositionspolitiker Alexej Navalny ligger i koma på ett sjukhus i staden Omsk.
For love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. And light is more powerful than dark.
För mig är det viktigt att eleverna ska få mer tid att utvecklas i ett ämne innan ett avgörande betyg sätts.
Public service behöver inte grundlagsskyddas för att klara sitt oberoende.
Jag menar att ett land som vill skydda sin demokrati, sin yttrandefrihet, sin tryckfrihet, ja, där måste helt enkelt lagstiftningen vara stark.
Ja, vilken vecka! Är det en revolution på gång i Belarus, nästan ett grannland till Sverige? Joe Biden målar sig själv i ljusa färger. Betygen i skolan ska styra mer mot lärande och mindre mot stress. Och public service och oberoendet, är partierna på riktigt oense i huvudfrågan? Välkomna till veckopanelen med Daniel Suhonen, Henrik Jönsson och Maria Wetterstrand. Jag heter Staffan Dopping. Ja, just ni tre har ju samlats till en panel tidigare en gång, nämligen den 23 maj. Men det var en helt digital podd, ni möttes inte då. Idag så sitter vi här i Kvartals studio med kaffe och vatten i glasen. Maria Wetterstrand, välkommen.
Tack så mycket.
Hållbarhetskonsult, tidigare språkrör för Miljöpartiet och snart företagsledare i Belgien.
Ja, det kan man säga.
Ja,
ska jobba, det stämmer. Jag ska jobba i Bryssel för företaget Milton, där jag har jobbat hittills med hållbarhetsfrågor och nu ska jag jobba med public affairs.
Henrik Jönsson, youtuber och libertariansk entreprenör som talar flytande skånska. Välkommen.
Tack så mycket, Staffan.
Och Daniel Suhonen, verksamhetschef på fackliga tankesmedjan Katalys. Hej och välkommen.
Hej, det är jag mot så många entreprenörer nu så att jag har tagit stöd av Thomas Piketty och hans stora bok här för att känna att jag inte är ensam.
Är det fint att sitta här med två tegelstenar?
Mycket fint.
Vad minns ni av förra mötet då när ni pratade i maj? Väldigt mycket pandemifrågor.
Ja, får jag säga en sak? Jag minns hur dåligt de digitala kamerakonferenserna är substitut för riktiga möten.
Mm-hmm.
Det är så här, en del av mitt jobb, det är att arbeta med new business. Alltså jag bygger relationer med nya uppdragsgivare för våra verksamheter. Det går att förvalta existerande relationer och sköta praktiska möten via digitala möten. Men det är nästan omöjligt att bygga nya djupa relationer över en webbkamera. Och det säger jag som teknikentusiast. Alltså det är... Där har vi mycket
så kvar. Suhonen och Wetterstrand var nästan okända för dig nu när ni träffades fysiskt?
Jag har aldrig hört talas om dem.
Vad säger ni andra om mötet som vi hade i maj? Helt digitalt.
Ja, men jag hade inte kunnat vara med om det inte hade varit digitalt, Henrik. Så att nu känner jag att du vill frysa ut mig här. För att jag befann mig ju på andra sidan Östersjön i Finland.
Ja, men i det ljuset så var det förstås, vi ska vara tacksamma för teknologin, att vi kunde ha ett samtal. Trots att kom hem hade grävt av kabel i min gata, så jag trillade ju ut ur samtalet hela tiden.
Det var dramatik bakom kulisserna och Daniel.
Men jag kommer ihåg att vi diskuterade lobbyism och sånt där. Det var ett ganska animerat samtal, det var bra. Det var ett väldigt långt avsnitt, jag tror vi satt 1,5 timme och sen spelade in i alla fall.
Jag tror att de klippte bort dig en del sen. Daniel?
Ja, det tror inte jag, för att jag märkte ingen skillnad när jag lyssnade sen. Och det tycker jag är alltid en bra rektör. Kan klippa bort hälften av texten och man märker ingenting.
Ja, exakt.
Det är ingen brist nu heller på händelser och nyhetsdramatik, även om vi är kvar i sommarmånaden augusti. Jag tycker att vi börjar med oron och protesterna i ett stort land, inte så många mil från oss. Drygt 80 mil från Stockholm ligger huvudstaden Minsk. Och Belarus är granne med Lettland och Litauen, Polen och Ryssland. SVT:s Elin Jönsson rapporterade i veckan.
Här i Minsk fortsätter alltså protesterna och just nu pågår en demonstration här vid Kopalovteatern. Man demonstrerar mot censuren inom kulturen och kulturministern har precis kommit ut och försöker nu lugna ner stämningen.
Ja, panelen, hur berörda ska vi känna oss av det som pågår i Belarus just nu?
Jag är rätt jäkla berörd om jag ska vara ärlig. Alltså, för parallellen som slår mig spontant, och det är väl den uppenbara grejen. Jag minns ju det här från ett av mina första politiska minnen när Ceausescu-regimen föll. Och jag har läst upp på det där senare i livet och fräschat upp det inför det här samtalet lite grann. Men när Ceausescu klev tillbaks efter någon slags semestersession för att hålla ett tal till partitrogna, och militären bytte sida och ställde sig på folket.
Han stod där med sin tjocka vintermössa och jag undrar om inte hustrun var bredvid honom också. Jag är lite osäker på det.
Såg helt förvirrad ut.
Ja, han förstod inte. Det har ju alltid funkat för det här. Men är det, Maria, får du också Ceausescu-vibbar av det som sker i Minsk?
Jag minns ju inte så jättedetaljerat vad som hände där i Rumänien faktiskt. Så att, jag har inte fått de vibbarna, men däremot så tror jag att ska det hända någonting här så är det precis det som krävs. Alltså att de som är närmast makten byter sida och bestämmer sig för att den ledaren som de har idag inte längre ska vara kvar. Och då har han ju ingen chans längre. Och han blev ju också utbuad, Lukashenko, när han talade på någon arbetsplats. Där han hade förväntat sig att det bara skulle vara lojala supporters. Och fick inte alls det stöd som han hade hoppats. Det tyder ju på att han är i en väldigt utsatt situation.
Nej, men vi ska vara väldigt berörda. Det här är ju ett europeiskt land som är i högsta grad en diktatur. Och det har ju varit det. Han har väl suttit i 26 år eller något sånt där. Och det är en förlängning av Sovjetimperiet och lierat med det vi kanske ska prata mer om här med Putin. Och liksom, det är en del av en maktsfär som stödjer regimen i Ryssland. Och jag tänker att alla såna här regimer som sitter vid makten väldigt länge, det är ju lätt att se en person, men det är naturligtvis massa människor som är involverade och tjänar på det här systemet och är makthavare och så vidare. Så jag tror precis som ni säger att det måste ske någon sorts förskjutning där. Att jag tyckte det var väldigt intressant att både då stora delar av liksom, det är generalstrejk, så att liksom arbetarna och fackföreningarna som verkar ha varit ganska trogna det här styrande partiet verkar liksom byta sida. De är helt enkelt trötta på det här. Det har gått för långt. Och även då anställda journalister på den statliga tvn och radion hade demonstrerat och så. Så att det liksom, det verkar ju vara en förändring på gång. Så att det man inte får glömma är att alla såna här regimer har ju också, så att säga, de ger ju folk någonting. Annars hade de inte haft någon acceptans. Och det är ju till exempel att de säkerligen har ganska okej pensioner och gaspriser och så vidare. Så att det som hände i Ryssland när Sovjet föll, det var ju att människor utsattes för ett stålbad. Och det bästa här är ju om Lukashenko kan så här avföras från makten, det kan bli demokrati. Men att man liksom ändå behåller någon sorts liksom anständigt samhälle.
Men man undrar också om vad Rysslands intresse är här. Vi hörde ju Carl Bildt som sa att det fälls inga tårar i Moskva över personen Lukashenko. Men däremot får liksom landet Belarus inte gå vilken riktning som helst. Vad tror ni att Putin kan tänkas göra om det verkar som sagt att det inte går i rysk riktning, rysk önskad riktning?
Alltså, det blir ju rena spekulationer, men det är ju helt tydligt vilken linje som Putin-regimen har drivit under flera år. Det är drömmen om det stora traditionella Ryssland. Så att det finns nog goda förutsättningar för att tröttna folket på Lukashenko, så kommer de att se till att sluta upp på rätt sida för att byta ut honom mot någon som de har goda relationer till.
Maria, jag kommer ihåg för inte så många år sedan som svenska riksdagspolitiker nästan samlades till omröstning om att nu är det lugnt. Det finns egentligen inga... Det finns fred. Ryssland är på väg i rätt riktning och det är lugnt vid Östersjön. Och vi behöver inte så mycket militära resurser på plats i vårt närområde.
Mm.
Kommer jag ihåg.
Ja, jag kommer också ihåg det. Mm. Ja, men ja, det stämde ju. Det var ju en korrekt bedömning då, tror jag. Och,
ja, vad är bäst föredatum på sånt där?
Som ja, om... precis. Det kan man ju fråga sig. Men det var den bedömningen. Det var väldigt brett också i militära kretsar, så vitt jag förstår, att man gjorde den här bedömningen. Att det fanns inte något särskilt stort hot. Och jag vet inte om det finns något stort hot mot Sverige direkt nu heller, egentligen. Men däremot så tror jag att om man lever i Belarus, då tror jag att man kanske ska vara lite mer orolig för vad Ryssland bestämmer sig för att hitta på. Och det är klart att de vill ha ett finger med i spelet med vem som sitter vid makten där. Och om Tichanovskaya har några relationer med Putin, jag skulle gissa inte ännu i alla fall. Jag vet inte om hon vill skaffa sig det heller. Men det kan ju vara avgörande för hur Ryssland bedömer situationen. Vem de tror kommer att ta över sen. För det ska ju inte vara hon då, långsiktigt, vad de har sagt.
Så en historisk parallell här. Under covid-sommaren så läste jag en bok om den hellenistiska världens fall. När så här, romarna dundrade in. Och intressant, det här känner inte jag till sedan tidigare, men mot slutet av den hellenistiska högkulturen så var det så instabilt att folk upplevde inte längre någon koppling mellan om de var bra folk och hederliga människor och att de fick någonting tillbaka i form av stabilitet. Därför började alla dyrka Lady Fortune. De blev så här turdyrkande på grund av att det var så instabilt. Och det här instabila stora riket tog sedan över av Rom, som egentligen var en mycket mer primitiv kultur vid tiden, som rullade in för att de var en militär diktatur i princip. Men folket på de flesta håll välkomnade romarna, för att här kommer en militär diktatur, men det blir ordning och reda och vi är så trötta på kaoset. Och där finns ju, det är ju verkligen ett obehagligt tveeggat svärd med ett ställe då som Belarus i den här frågan, och då tänker jag på Putin.
Nej, men det är väl så här att vi har ju Ukraina ganska nyligen som är ett ganska förskräckande exempel på att när ett sånt här land som liksom ligger i vad Ryssland ser som sin intressesfär, i princip liksom ligger nästan i inre organen på så att säga, det ryska riket och gamla sovjetstater. När de länderna så att säga vänder sig mot eller till Europa, till väst, då uppfattar Ryssland det som att deras intressen kränks, och då är de beredda att nästan göra vad som helst för att, alltså det är ju praktiken, det är ju ett krig i Ukraina med så här krypto, liksom halvhemliga liksom eller ryska förband som krigar där och utsätter befolkningen och andra för väldigt mycket lidande och elände. Så att det finns ju väldigt stor risk att det kan bli destabiliserat, att i Rysslands intressen så har man inte ett intresse av att man har ett intresse av att Vitryssland är stabilt. Inget Tjetjenien, inget liksom Ukraina. Men om det skulle vara så att det här landet liksom vänder sig till väst, söker medlemskap i EU eller något sånt där, så det blir en stor förändring. Ja, då kan ju Ryssland känna på att destabilisera det landet och göra det till ett kaos. Liksom. Så att det är väldigt oroande. Liksom. Och om jag var Lukashenko skulle inte jag dricka så mycket te de närmsta dagarna.
Ja, just det. För just nu ligger ju Putin-kritiken Alexej Navalny på sjukhus i Sibirien med misstänkt förgiftning. Alltså en av dem, han är bloggare och oppositionspolitiker. Han har i och för sig varit utsatt för misstänkt attentat tidigare. Men, och nu vet vi inte säkert. Men att sänka sina farligaste kritiker med gift, det är ju en välkänd metod från ryska säkerhetstjänster. Vad säger ni om den här saken?
Men jag tycker att det här är ju liksom, nu vet man inte exakt vad som har hänt här, så att man ska ju inte liksom måla fan på väggen, men det verkar ju otroligt konstigt. Och om man då lägger det i raden av liksom Anna Politkovska, den här journalisten som blev mördad, Alexander Litschenko som blev förgiftad, ursäkta mitt ryska uttal, det är väldigt dåligt idag efter semestern. Vi har de här giftmorden i Salisbury, det var inte mord men det var ju då, de Skripal, de här överlevde, han och hans dotter.
Märkligt nog,
ja. Märkligt nog, ja. Precis, man har Boris Nemtsov som sköts med 7 skott mot Kremlmuren under en liksom, söndagspromenad. otroligt konstiga historier, och då detta med Navalny med gift då, eller vad det nu är för någonting. Han kanske bara druckit några, lite syra av misstag. Ren olyckshändelse naturligtvis, hävdar de sibiriska läkarna, när han har förts till den sibiriska provinsen. Nej, men det är ju väldigt märkligt, och det är ju uppenbart så att jag tror att dels så för när den ryska regimen och dess liksom säkerhetsapparat gör de här sakerna på olika sätt, då dödar de ju och för bort kritiker. Det tycker de är bra. Det är liksom nödvändigt, tycker de då, på ett vidrigt sätt. Men framförallt så är det ju ett otroligt angrepp på alla som eventuellt är en del av oppositionen eller vill lufta kritik eller vill ansluta sig till demonstrationer och så. Alltså det här är ju ett, det här våldet, det här mördandet är ju ett otroligt liksom stämpling mot alla försök att liksom föra Ryssland i demokratisk riktning.
Jag bodde ju i London när de dödade Alexander Litvinenko då, och han låg ju och dog i London inför öppna ridåer under, var det ett gäng veckor? Det var ganska lång tid liksom, och det var en fruktansvärd process med stora helsidesfoton där han hade tappat håret liksom, och låg och var förgiftad. Och man får väl tillmäta de här agenterna som utför de här dåden antagligen respekt nog, att de vet väl vad de gör. Men från mitt ödmjuka lekmannaperspektiv så är det helt bizarrt att man väljer en sån Tintin-stil av att ta folk av daga genom att förgifta saker de dricker. Alltså, jag begriper mig inte på, finns det inte andra sätt man kan göra det där på ett snyggare sätt? Jag menar, på 50-talet bytte både Sovjetunionen och USA regimer på andra sidan jorden utan att folk märkte det liksom. Men det här, det är ju bara groteskt i mina ögon.
Ja, men är det inte så här att när de gör den här typen av saker så döljer de ju också allt det som inte är lika flagrant som de också sysslar med. Och så får de oss att tro att det är så här de jobbar. Fast det är det ju inte. Det mesta de gör är ju mycket mer dolt, alldeles säkert, när det gäller att påverka oppositionen och motståndet och västländer och de länder i närheten som de har synpunkter på vad som ska hända i. Så att jag tror att när man riktar fokus allt för mycket på de här enskilda händelserna som i sig är fruktansvärda, så finns det ju en risk att man missar det faktum att de ägnar sig åt en massa annan, mycket minst lika upprörande verksamhet som destabiliserar hela länder och politiska system. Och som kanske i längden är mycket, mycket mer oroande för människors välstånd och liv.
Vi har en situation till exempel i Syrien där vi i praktiken har liksom, med proxy då, liksom, ett storskaligt krig mellan USA och Ryssland alltså. Som pågår hela tiden i olika vågor, och där man i princip då slåss via ombud. Så det är ju ett kallt krig som pågår på samma sätt då, som beskrevs här då under 50-, 60-, 70-talet i Latinamerika och Afrika. Alltså jag vill ändå säga att det här är ju mord. Alltså man kan ju tycka då att man skulle kunna göra det här på ett snyggare sätt. Jag tror också att de så att säga vet vad de gör. Men det här är just en regering som låter sina myndigheter mörda liksom kritiker. Det är ju helt häpnadsväckande.
Det är svårt att leda i bevis. Har
det är absolut svårt att leda i bevis, men det är liksom uppenbart, eftersom de inte döms så att säga, men det är liksom svårt att se någon annan orsak än att någon del av den så att säga apparaten i det ryska samhället utför och beordrar de här morden. Men det kan ju också vara privata intressen som gör det, men det är ju liksom sammanlänkat.
Mm. Så men att, mystiken är väl större när det är ett misstänkt gift än om någon helt enkelt skjuts till döds eller knivhuggs till döds.
Ja, samtidigt som det naturligtvis, det finns ju säkert tekniska, jag är inte expert på mord så att säga, så det finns väl tekniska fördelar och nackdelar med olika metoder, men de krafter, de som är skyldiga till det här, det är liksom ett oerhört övergrepp, och om den ryska regimen då är inblandad på något sätt eller har kännedom eller acceptans, så är ju det verkligen någonting som är helt oacceptabelt.
Men om det nu är så att de har gjort det här på det sätt som vi misstänker, som misstänks, då kan man ju också fråga sig, var det en slump att det gjordes precis just nu, med tanke på det som händer i Belarus till exempel? Och vad kommer det att ha någon påverkan på den situationen åt det ena eller det andra hållet?
Det är svårt att inte ägna sig åt konspirationsteorier när sådana här saker sker inför våra ögon. Det blir ovanligt mycket utrikesskeenden i den här veckopanelen. Det är såna tider. Det är en sån vecka.
Do not let them take away your power. Do not let them take away your democracy. This administration has shown it will tear our democracy down if that's what it takes for them to win.
The values we share, decency and fairness, justice and love.
This is our moment to make hope and history rhyme with passion and purpose. Let us begin, you and I together, one nation, under God. I'll be an ally of the light, not the darkness.
Ja, Demokraternas partikonvent gick i mål natten till fredag. Jag hörde senast här presidentkandidaten Joe Biden. Till slut stod han där på alla bildskärmar och uttryckte att kärlek är starkare än hat. Ljuset vinner över mörkret. Men före det Kamala Harris och Barack Obama som helt enkelt sa om Trump-administrationen att den tvekar inte att riva ner demokratin om det krävs för att den ska vinna. Vad säger ni om Obamas varningsord?
Jag skulle säga så här, jag vill citera Michelle Obama som hon höll ett tal 2004 där hon bland annat sa då: There is no white America, there is no black America, there is only the United States of America. Skrivet enligt konstens alla regler, ett bra amerikanskt tal.
Mm.
Michelle Obama 2020 säger: Our divided nation, vote for Joe Biden as if your life depends on it. Så det är en så extremt stor skifte i hur den här retoriken ser ut. Och då är det så här, jag har ganska många kompisar inom det republikanska partiet i USA. Jag pratar med dem om det här. Och den bilden som finns från deras sida är ju så här att förlorar Trump så kommer vi att bli besvikna och arga över det, men vi kommer att acceptera den här utvecklingen. Men om Trump blir omvald, då tror de att de kravaller som finns i Portland och Seattle nu kommer att brisera med hot för hela unionens framtid. Så att det här är ju två...
Är de för det då, eller?
Nej, det är de inte. Alla jag känner är för att hålla ihop unionen.
Ja, bra. Ja.
Maria?
Ja, nej, men det finns väl mycket att säga om det. Jag har ju liksom en känsla av att Donald Trump har oerhört svårt att acceptera nederlag. Och jag har funderat mycket över det här, vad han kan tänkas ta sig till. Om det närmar sig valet och det ser ut som att han kommer att förlora. Kommer han då att antingen vara köra en surt så även om rönnbären variant och säga att han egentligen inte ville bli omvald och att det var därför som han till slut förlorade? Eller kommer han att kritisera valresultatet när det väl kommer och säga att det har förekommit valfusk? Kommer han att skylla det på att man har varit tvungen att ha poströstning för att det var corona och att det var det som var felet? Han kommer ju att hitta på något sätt så här, för att bli av med honom så måste man ge honom en enkel väg ut. Så att han inte behöver känna att han har förnedrat sig och förlorat. Det är ungefär som man gör med barn ibland. Så här. Man ska försöka få dem
av
att
släppa. Av hänsyn till hans känsliga ego, menar du?
Av hänsyn till hans mycket känsliga ego så måste man hitta något sätt att ge honom en väg ut ur det här.
Man måste hålla honom i hans lilla hand.
Ja, precis. Så att han med hedern i behåll eller i alla fall på något sätt utan att känna sig allt för förnedrad och så kan gå vidare i livet och vi andra slipper honom.
Men var det bra att Barack Obama uttryckte sig på det här viset om den nuvarande administrationens demokratiska icke-trovärdighet?
Nej, men alltså om man inte som demokrat, liksom, jag kräver inte att man ska vara socialist eller jätteradikal, men om man inte uppfattar 2020 att Donald Trump är bland det vidrigaste som har hänt i ett västland sedan andra världskriget, så är det ju liksom, då har man problem med sin verklighetsuppfattning. Donald Trump är fruktansvärd, tycker jag. Han är ett hot mot all anständighet och demokrati, och han har ju liksom, jag har hört några av hans på YouTube då, några av hans såna här kampanjtal på senare tid, och det är ju liksom vidrigt, alltså. Det är ju han stämplar emot, så att säga. Kommer han acceptera liksom ett val? Han pratar om valfusk som att det liksom förekommer dagligdags. Republikaner i olika delar av landet håller på med gerrymandering, alltså de håller på att skriva om, ritar om valdistrikt och så vidare för att förhindra människor att delta i valet. Det finns ett otroligt hot, så att jag tycker att det är väldigt bra att demokraterna med Barack Obama med flera i spetsen har liksom tagit av sig handskarna nu. Det har alltså, varit för försiktiga, tycker jag.
Här blir de ju verkligen varandras spegelbilder. Alltså den här polariseringen är ju tydlig, men den är från båda håll. Och om jag ska eka då försvaret från andra sidan, så är det så här att polariseringen är olycklig att det ser ut på det här sättet. Det tror jag att de flesta faktiskt är överens om, även internt i USA. Men det är ju så att om man tittar på de som eventuellt inte ska acceptera ett valresultat, så är det så här, de som redan håller på att bränna städer, det är ju folk som står till vänster. Det är de som håller på att tända eld på Seattle, och det är de som håller på att bränna in städer. Och det finns förstås från republikanskt håll en legitim oro när de ser det här, liksom, att det råder anarki i delar av vår union.
Det som hände nu var ju dock att Joe Biden blev utsedd till, nu pratar vi om Trump, det blir väldigt lätt så. Men såg ni någonting av hans tal som han höll? Vad sa han och vad utstrålade han?
Men jag tyckte att det som han pratade om, som var väldigt så här värderingsmässigt, tyckte jag var väldigt bra. Jag tyckte att han sa precis det som man skulle säga. Han säger, nu är jag demokraternas presidentkandidat, men blir jag vald så är jag hela Amerikas president. Inte Amerika dock, utan USA får man väl tillägga i det här fallet. Och tydliggör att han ska ena nationen och att de här motsättningarna som finns ska bort, och att han inte kommer vara en president som ska piska upp just den här typen av stämningar och sådär. Och ja, men väldigt mycket sådana saker som är precis det som han vill höra just nu. Sen går han ju in i olika politiska diskussioner, och där kan man väl tycka lite att det är som vanligt i amerikansk politik, blir ganska hårt och så. Som,
men du, kärlek starkare än hat, ljuset,
ja, men de där var mörker. Fina, och det vet väl alla. Det är mycket lättare att ta bort mörker med ljus rent fysiskt än tvärtom.
Banna inte mörkret, tänd ett ljus. Det är många som har sagt, men Elise Ottesen Jensen var den som, när jag hörde det första gången för en massa år sedan, då blev jag faktiskt lite rörd. Mm. Henrik?
Jag tänker på, talet är ju underbart. Det är skrivet enligt den där allra yttersta amerikanska skolan som gör att man får goosebumps. Sedan så, om jag ska vara ärlig, jag såg hela talet. Jag kände mot slutet att jag blev stressad av att se honom, för att det kändes som att han knappt orkade stå på benen. Alltså, han läser ju från en teleprompter i den här studion, och det är en konstig situation, för det är ingen publik heller, så han har ingen publikkontakt. Men alltså, i slutet så han börjar läsa mer och mer fel ju mer längre fram han kommer i talet. Och han slår sönder avslutningen på sitt eget tal, för han läser fel. Och han säger så här, och det han rättade inte heller: "There has never been anything we have been able to accomplish when we've done it together as a nation." Och att kommentarsfälten är ju fulla med det där, och tittar man på likes han har fått på ABC, Wall Street Journal och på Washington Post, så är han har 7000 tummar ner, 3 upp på ABC, 2000 upp mot 600 på Wall Street Journal, som då är mer höger. Washington Post är det 5000 tummar ner, 2000 tummar upp. Så det där, det bär ju också någon slags vittnesbörd om sociala mediers reaktion. Men den bärande grejen är hans ålder besvärade mig. Det kändes som att han inte skulle orka avsluta hela talet.
Det är väl så att Donald Trump har väl bättre läkare, helt enkelt. Han har väl mer olika preparat i sin Coca-Cola-burk där som på natten, så att han är i bättre form. Nej, men alltså, jag tillhör ju de som hade hoppats på Bernie Sanders, kanske inte trott att han skulle vinna, men liksom, jag vill ha en sån politisk inriktning. Och jag har ju personligen varit väldigt oroad över den här, jag tror ju liksom inte på den här centristlinjen, för sorry Maria, men jag tror inte på den, liksom så här högersossar, möta i mitten och så vidare. Men jag blev faktiskt väldigt glad när jag hörde hans tal. Jag reagerade inte på alla de här, jag lyssnade kanske lite slarvigare då, jag har inte läst kommentarsfälten om Bidens tal. Jag tyckte det var ett väldigt bra tal, som alla här, det var verkligen fullträff. Och det var ju färre misstag från hans sida än det brukar vara. Han pikade ändå i rätt ögonblick.
Han lär ha problem med stamning.
Han har problem kanske med stamning. Han säger ofta fel saker och så vidare. Men man kan fråga sig här, är ju så att säga, demokraterna har ju en väldigt radikal vänsterfalang som är Bernie Sanders folk. Politiskt står jag ganska nära dem. Men det finns ju problem här med de här kravallerna. Alltså jag förstår ju människors vrede över polisvåld och en otrolig rasism i det amerikanska samhället. Liksom. Men det här att liksom slå sönder städer är ju inte en speciellt bra politisk process för att skapa förändring. Jag tror väldigt många amerikaner vill bli av med Trump. Och jag är rädd att det här blir lite grann vår tids 1968 års demokratiska partikonvent. Liksom. Man har en vänsterström, en antirasistisk ström. Man har en president som alla rimliga människor borde bara kasta ut liksom, så fort de kan. Och sen blir det då en reaktion då, där Trump kan mana liksom, sin vita liksom, bas med de här kravallerna. Så vore det bättre om den här svarta och vita proteströrelsen mot rasism och så höll sig i skinnet, la ner vapnen och våldet och, så här, och bråket ja. Och liksom demonstrerade fredligt och lät Biden vinna det här jävla valet.
Precis.
Hur senil han än är, men så är han ändå vettig. Liksom.
Maria, håller Joe Biden måttet?
Ja, det gör han. Och skulle han av någon anledning så småningom inte göra det, så har han ju en vicepresidentkandidat. Och det var vad som än händer bättre än det som är nu.
Ett hjärtslag från makten har aldrig varit så kort, får man en känsla av när man tänker det på kan väl, Kamala Harris.
Det kan man väl tänka.
I det förra presidentvalet så hade ju många räknat ut Donald Trump. Och särskilt här i Sverige kändes det kanske ännu mer som en chock att Hillary Clinton fick bita i gräset. Det var många som ansåg att svenska medier var allt annat än opartiska då, minns jag. Hur blir det nu då? Nu när vi har sett då Donald Trump i president-action i 3,5 år och utmanaren inte är Clinton utan Joe Biden. Kommer medierna i Sverige nu alltså att rapportera utan hänsyn till vem man sympatiserar med?
Det kan nog, då kommer de inte att klara det.
Det känner du säker på?
Ja, det ska jag absolut sätta stålar på.
Maria?
Ja, men det tror inte jag heller. Och det finns ju också en enorm bias i den svenska opinionen för Biden och mot Trump.
Men har medierna en bias också? Det kan väl ingen tro?
Som individer, det har ju till och med du säkerligen. Du har åsikter i massor med frågor och vad man väljer att ta upp. Vad man väljer att rapportera om och sådär. Även om man inte i det själva inslaget säger att man hoppas att Biden vinner, så kommer man ju ändå påverkas av den grundsyn man har i hur man rapporterar.
Men vad säger du nu? Det här tror inte jag att höga medieföreträdare skulle absolut säga att det där är sant.
Inte SVT naturligtvis, för de är ju helt opåverkade av politiska opinioner som vi ska prata om senare.
Nej, men problemet tycker jag är, jag tycker ju att journalister, det är en sak vad man har för åsikter och en sak vilket jobb man gör och vilken analys man gör sitt jobb. Och jag tyckte det fanns ett problem. Jag tillhörde de som skrev, jag vill verkligen säga detta, redan i mars 2016 innan varken Trump eller Hillary ens var utsedda som kandidater, att tragedin
i det amerikanska... Och så har förnamn om kvinna och
efternamn. Ja, men Hillary Clinton och Donald Trump. Alltså, helt enkelt... Ja, min analys var att tragedin här kommer vara att Hillary Clinton kommer ställas mot Donald Trump och hon kommer förlora. För hon är den enda på hela jorden som kan förlora mot den där åsnan. Det är liksom problemet i den här situationen. Och folk förstod inte. Det var som att det inte var möjligt i svenska medier att han kunde vinna. Och det är klart att han skulle kunna vinna. Och även på valnatten, på morgonen, 4-5 på morgonen när jag gick upp för att liksom vara med i någon tv-studio. Och så här, då satt jag och lyssnade på radion. Och det var, jag såg ju direkt när Pennsylvania föll att han vinner ju för fan. Och då sitter de i radio och säger, ja det ser fortfarande, Hillary kan fortfarande ta det här. Men herregud, menar, det var som att...
Med förnamn på Hillary också.
Ja, Hillary Clinton kan fortfarande ta det. Hon är Hillary för mig. Jag tycker väldigt mycket om henne. Trump däremot tycker jag inte om. Så att det handlar inte om att förnedra henne.
Jaha, så säger du förnamn, du gillar du folk alltså?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, men så där var det ju.
Har du dopping? Nu får du lägga ner.
när de sista siffrorna kom in i SVT-studion med Anna Heden Mosat och så till sist frågade experten om han i studion, finns det någon chans kvar? Mm. Alltså, det där rullade ju brett ut på höger Twitter, kan jag säga. Nu har de verkligen tagit ställning här, så finns det
Har du både kontakt med höger Twitter och republikanerna i USA?
Jajamän, det har jag.
Nej, men jag tror att det som man inte förstod i Sverige, som jag i alla fall inte såg i de analyser man gjorde då särskilt tydligt, det var ju just det här, hur oerhört många människor som ogillar Clintons. Och inte bara Hillary Clinton, utan Clintons som fenomen.
Mm.
Och det finns ju många som då röstade på Trump för att de röstade emot Hillary Clinton. Och inte för att hon var kvinna eller någonting sånt, utan för att hon tillhörde The Clintons-gänget, som man då hade en väldigt negativ syn på. Och den belastningen har inte Biden nu. Det borde kunna innebära att han har en avsevärt bättre chans. Inte bara för att han är man alltså, utan för att det inte finns samma liksom, historiska belastning och samma attityd när det gäller honom, att folk skulle ogilla honom på något väldigt starkt sätt. Och då kan man ju tycka så här att ja, de var påverkade i Sverige av sina egna åsikter när de rapporterade om det här. Men jag tror också att man på något sätt blev blind i sina analyser för att man hade en åsikt någonstans. Och det är ju otroligt svårt att som journalist helt vara opåverkad av vad man egentligen står. Även om själva rapporteringen i sig och inslagen man gör är objektiva i sak, så kan det ju ändå vara så att man missar vissa saker som händer på grund av att man har en viss synpunkt, eller att det i ens krets där man umgås finns en väldigt stark bias.
Men de är så dåliga på det digitala. Alltså, jag känner en kille som heter Benny Johnson. Han arbetar med opinionsbildning för Trump. Och det var han som grundade den här, det som har blivit en meme nu.
Det var han som grundade Trump.
Nej, det var han grundade memen, eller det här begreppet som är så, the left can't meme, som var en grej. För, och jag menar, tittar man på hur amerikanska liksom, så här, sociala medier ser ut i den här frågan, så är det så här, det är en republikansk dominans i just meme och online-grejer etc. Och det var ju en del av det som gjorde det svårt att förutse det förra valets utgång, för man missade det digitala. Nu har demokraterna...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
De har försökt rampa upp det, de har försökt bli bättre. Men man får väldigt tunga mammadansar-vibbar av deras digitala satsningar. Det konventet som gick som helhet, det var så mycket cringe, jag klarade inte att titta på det.
Det här är en panel. Panelisterna uttrycker ibland åsikter. Varje panelist står själv för sin åsikt.
Eftersom Donald Trump och Hillary Clinton inte kan vara med och försvara sig här.
Ja, just det. Vi talar väl inte så ofta om skolan i veckopanelen, men det är dags nu. I måndags tog utbildningsminister Anna Ekström emot en utredning med väldigt gott humör dessutom, som i 2 år har arbetat med ett förslag till att ersätta kursbetygen i grund- och gymnasieskolan med ämnesbetyg. Utredare är Jörgen Thulin som hälsade på i SVT:s morgonstudion.
De nuvarande kursbetygen, de här små korta kurserna där eleverna får betyg efter varje, så har ju det bidragit dels till en ganska konstig syn på hur skola fungerar och vad kunskap är. Alltså det här att det är små bitar och så, som inte riktigt hänger ihop.
Dagens betygssystem uppfattas av många som bestraffande. Kursbetygen bidrar till en fragmentisering av lärandet och bidrar också till att allt mer fokus sätts på betygssättning. Ibland mer fokus på betygssättningen på undervisning och lärande.
Nästan ingen talar om vad man lär sig i skolan.
Jörgen Thulin, utredare, och Anna Ekström, utbildningsminister. Det är många år sedan jag gick i skolan. På min tid var det till och med sifferbetyg 1-5. Så att det är mycket som har skett här. Men det här som vi hörde, det är en ganska rejäl utskåpning av det nu gällande betygssystemet av både minister och utredare. Jag häpnade lite grann. Vad säger du, Maria Wetterstrand?
Ja, men jag tycker att den här förändringen är bra som man föreslår, och jag tyckte i många år att det här har varit den stora nackdelen med det betygssystem man har idag. Misslyckas man på en kurs så påverkar det helhetsbetyget i väldigt stor utsträckning. Jag har ju inte haft barn själv nu som har gått i den svenska skolan. Mina barn har ju gått i den finska skolan i Finland. Så att jag har inte upplevt det här på nära håll och har liksom inga åsikter utifrån vad mina barn har drabbats av eller någonting sånt. Men jag har också en annan väldigt stark synpunkt, förutom att jag tycker att det här är rätt. Och det är att sen så kan ni välja fasen i att ändra någonting på väldigt, väldigt länge. Man kan inte hålla på och byta betygssystem eller läroplaner eller en massa andra saker varenda gång man byter regering. Det är inte okej. Gör det här snabbt, effektivt och sen låt det bara vara.
Henrik?
Alltså, en av grejerna som de tar upp här som jag tycker låter rimlig, och det är att de adresserar ju idén om då flagrant betygsinflation, där det är så att olika skolor tävlar om att ge bra betyg för att kunna locka till sig fler elever och därigenom få mer pengar.
Att det ska också stävjas.
Ja, att det ska stävjas. Men om jag har förstått saken rätt, så det ligger inget skarpt förslag på hur de ska göra det. För liksom, idén är att vi ska ha central rättning av nationella prov för att undvika att samma lärare rättar klasserna som de sedan mäts på. Men det finns inget skarpt förslag på det. Så att det låter ju lite tråkigt. I övrigt så tänker jag faktiskt framföra en lite jordnära och rätt framsyn på gymnasiebetyg är inte så jäkla viktiga som folk tror. Jag är med Maria här. Sätt en skala och håller till dem. Det är inte så himla... Om någon skulle söka jobb hos mig och kom med sina gymnasiebetyg, jag har ju tyckt att den personen var sinnessjuk. De är ju bara till för om man vill komma in på någonting svårt på universitetet, eller hur?
Jag tycker personligen att det har varit jätte... Jag håller verkligen med Maria. Jag förstår inte den ideologiska frågan i vilka betygssteg man har. Alltså 2, 4, 6, 8, 22 steg. Jag förstår inte grejen. Det är inte där problemet i svensk skola ligger. Det här kan mycket väl vara en bra grej. Jag hörde i bakgrunden vid någon nyhetssändning också i samband med detta att man skulle också ha en ytterligare något betygssteg för underkänt, va? Så man skulle kunna diversifiera
FX.
Att man är liksom nära eller långt ifrån, ja, så att säga, ännu inte godkänt.
Uppmuntran att med lite mer jobb så kommer det gå mycket bättre.
Ja, men, och det kan väl också kanske vara bra då, men det är ju inte heller en stor, det är liksom på något sätt någon sorts kränkthetsgeneration som behöver liksom en exakt liksom verifiering av exakt vad det här betyder. Vad ska man då ha alla dessa muntliga möten och kvartssamtal och utvecklingssamtal och så vidare med föräldrar för? Alltså, det jag tror är så här. Jag tror att man... Det här borde man grundlagsskydda. Kanske Strömmer och Morgan Johansson kan, vad heter det? Åkerströmmer, låt säga. Gunnar Strömmer och Morgan Johansson kan.
Blandar ihop alla kan, på ett fantastiskt
jag blandar
sätt.
Ihop dem i en smoothie här.
Ja,
nej, men det. Att de kan samarbeta om detta. Nej, men det är barockt att byta steg. Den politiska frågan är ju när man ska börja ha betyg. Och möjligtvis om man ska ha betyg. Ja, det är
men,
en politisk
varför
fråga.
Är det inte en politisk fråga?
Hur om det är F eller 4 eller vad heter det högsta betyget till M?
Ja, till exempel,
femma eller F eller A eller 1? Vad fan spelar det för alltså, roll?
Om jag förstår saken rätt så har det varit så och är så nu ett bra tag till att du får A på en kurs, A på en till, A på en tredje och så på den fjärde så får du ett E. Och då tar man inte liksom ett genomsnitt. Du var ju, hade ju A på 3 och 4. Utan du får ett D då.
Det vill säga, bort det då.
Det verkar som att du är mycket, mycket, mycket sämre än du var på 75% av det du gjorde. Ja,
sen tycker jag så här. Man kan kalla lagen Lex Björklund. Och det är att en regering får inte ändra ett betygssystem.
Det får inte träda i kraft förrän
efter nästa val. Med ett mellanliggande val.
Ja, men en av de gånger jag har dragit ner mest applåder faktiskt när jag var politiker själv, det var en valdebatt som var för, jag tror att det var en lärare, en stor grupp lärare på Stockholmsmässan i Älvsjö. Och då var det just någon sån där fråga om vad man skulle göra. Vad jag skulle göra om jag blev skolminister. Och då svarade jag, om jag blev skolminister skulle jag göra absolut ingenting. För jag tycker att ni har haft alldeles för mycket reformer under de senaste åren. Då fick jag mycket applåder.
Men jag menar, ett rimligt perspektiv i den här frågan. Jag tycker att det behövs nyckeltal när man gör olika typer av projekt. Något sätt att mäta om liksom, hur går det för eleverna och i dialog med deras föräldrar och sådär. Så att det ska finnas betyg tycker jag är en bra idé. Sen ska man diskutera hur de ska implementeras. Men bestäm er för en grej, kör den. Och i övrigt så är det så här, vanlig, hederlig, jäkla gammal mellanmänsklig interaktion. Du pratar väl med din lärare? Du behöver ju inte betyget FX som en specialeffekt för att du ska veta att du är på vippen. Det räcker ju att läraren säger, ja men du Tommy, lägg manken till nu, du är nästan där och fixar det här. Alltså det räcker väl för tusan? Eller?
Vad är det för fel? med liksom en guldstjärna i en liten röd bok som fröken har, eller läraren, magistern har framme vid katedern. Vad är det för fel på det liksom? Om man nu vill ha någon sorts extra eller godis eller någonting, om barnen vill ha liksom. Du får godkänt och så här får du en vingummi.
Det som har varit duktig. Uppe här har ju också varit de nationella proven. Det är en sån här fråga där jag har ändrat åsikter. Jag har tidigare varit emot att man ska ha nationella prov, men det har ändrat mig. Jag tror att det är väldigt bra, inte nödvändigtvis för betygssättningens skull, utan för elevens skull. Mm. Att kunna se hur ens lärare och skola har skött sig i förhållande till andra skolor runt omkring i landet och vad man själv ligger till i förhållande till andra. Det kan vara ganska värdefullt.
Panelisterna idag heter Henrik Jönsson, Maria Wetterstrand och Daniel Suhonen.
Public service behöver inte grundlagsskyddas.
Det blockerades av Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i den kommitté som tittade på den här frågan. Jag menar att ett land som vill skydda sin demokrati, sin yttrandefrihet, sin tryckfrihet, ja, där måste helt enkelt lagstiftningen vara stark. Och man ska aldrig vara säker på att de demokratiska principerna kommer att gälla för evigt, utan de måste försvaras och de måste vinnas i varje generation.
Ja, vad handlar det här om? Det var en bit ur Kulturnyheterna i SVT-veckan. Och av justitieministerns ord så kan man få intrycket att den svenska demokratin är i fara. I alla fall demokratiska principer. Och det som ligger bakom är alltså att 5 av riksdagens partier i den här kommittén som har sett över skyddet av tryck- och yttrandefriheten ville skriva in en paragraf i grundlagen om public service-verksamheten i landet. En skrivning om public service oberoende. Men 3 oppositionspartier, M, KD och SD, ville inte ha en sån paragraf. Ja, vad säger våra panelister? Finns det skäl att skriva in public service oberoende i våra grundlagar, Maria?
Jag vet inte. Jag har faktiskt inte tagit helt ställning slutgiltigt i den frågan. Jag lutar åt att det är ett bra förslag. Men jag kan inte låta bli att gå igång på det här att man har en sån enormt aggressiv tonläge i debatten när vi ju trots allt inte har haft public service i grundlagen under de senaste 70 åren. Och så plötsligt nu så ska man lägga in det här i grundlagen och då är man helt emot demokratin om man inte tycker att det ska göras exakt just nu. Och sen argumenterar man dessutom för att man ska göra det med att säga att det är för att vi ser att det finns en risk att fel partier kommer till makten. Och det där tycker jag är jädrigt knepigt när man ska börja införa lagstiftning för att förhindra att partier som folk eventuellt kommer att välja i ett val inte ska kunna genomföra den politik som de står för och som folk har röstat på. Men jag lutar åt att det kanske ändå är så att verkligheten överväger i det här fallet och att det måste göras.
Daniel, finns det skäl att skriva in det här i grundlagen?
Ja, jag tror det. Jag tror att man ska inte vara naiv inför att demokratin är skör och svår att upprätthålla, och jag tycker en av trådarna här idag är ju demokratifrågan, så att säga, är demokratin hotad, hur upprätthåller man demokrati och så vidare. Så att jag tycker nog att man kan kräva att ska man göra stora förändringar, jag tror inte public service någonsin kommer bli en valfråga. Vi kommer få olika regeringar i de kommande valen framöver, och de kommer aldrig vinna eller förlora valet förmodligen på public service-frågan, budgeten till SVT och SR och UR eller dess styrning. Men däremot kan det vara så att en regering, oavsett om den är väldigt långt till vänster eller väldigt långt till höger eller någonting annat, väldigt grön, jättegrön regering som vill ändra allting på ett obehagligt, odemokratiskt sätt, någon sorts extremist variant av Miljöpartiet eller något annat hotfullt som vi inte har sett än, då är det ju helt enkelt så att då kan det ju faktiskt vara så att de här förändringarna av till exempel public service-frågan, den blir en politisk fråga. Och då tycker jag att man kan kräva att det är ett mellanliggande val. Eftersom det här är en sån fundamental grej i ett demokratiskt samhälle. Att vi har fria nyheter och att vi har tillgång till det. Och jag tycker att...
Är det någonting som skulle skyddas på det här viset?
Ja, jag tycker att...
Som annars är möjligen oskyddat? Eller?
Ja, men alltså, det är ju så att det är ju oskyddat. Det är ju numera... Dessutom har man ju nu för något år sedan infört detta att vi inte längre har en avgift, frivillig då, eller halvfrivillig, utan det är ju en skatt som betalas ut eller dras. Och den tycker jag är ett misstag, därför att avgiften är ju på det sättet ger en legitimitet att de här public service-företagen har, Radiotjänst då, har, liksom har en egen kontakt, ett eget förhållande med enskilda medborgare som betalar. Nu dras det av i deklarationen. Okay. Men jag vill bara säga detta, att så jag tror att det finns skäl att skydda detta, och jag tycker att Moderaterna gör ett väldigt stort misstag här.
Och vad säger Henrik Jönsson?
Ja, när man gör som Morgan Johansson gör, han citeras ju i Dagens Nyheter i en text då, där han ger sig på Moderaterna och KD och Sverigedemokraterna i den här frågan och likställer med Polen, Ungern, och han drar in stackars Danmark där på något sätt också då, och egentligen säger i princip är det här ett hot mot hela det demokratiska systemet, och han säger eventuellt vi hoppas att de respekterar det här. Och sen så säger han, för att annars riskerar det att bli så att public service kanske bara blir en megafon för maktens intressen. När han säger det så vet han väl rimligen att det är en väldigt stor del av väljarna på högersidan som redan uppfattar att det är precis det public service är. En megafon för deras egen politik och deras egen verklighetsbeskrivning.
Är det korrekt enligt din mening att de har den uppfattningen?
Jag tror att det finns fog för delar av den uppfattningen. Och sen så, vi kan diskutera det i mer detalj om vi har tid sen, för det är en annan fråga.
Det är en annan fråga, ja. Det är inte huvudfrågan här.
Men jag tror att problemet med hela den här föreställningen, det är att nu uppfattar man det som att nu vill vi grundlagstifta det här för att vi ser att nu kanske det kanske är så att makten kommer att byta händer, och då vill vi inte att någon ska ta över kontrollspakarna för den här mediekolossen som vi har byggt upp.
Jag var själv lite förvånad över att det var Sveriges justitieminister som i veckan la ut texten om att grundlagsskydda programverksamheten här, och inte kulturministern. För jag såg inte en skymt av Amanda Lind i den här frågan. Gjorde ni det?
Jag har inte sett henne.
Inte det lite konstigt? För mediefrågor och public service, det hanteras normalt av kulturdepartementet.
Fast det här är ju en grundlagsfråga, så det är ju justitieministerns fråga. Och man vet hur det funkar i regeringen, så lägger inte en minister sig i det som är en annans ministers ansvarsområde, även om det skulle i den här saken kunna tyckas logiskt.
Men om det nu är demokratin som är hotad, är inte kulturministern också demokratiminister?
Ja, men som sagt, detta är en grundlagsfråga och det ligger på justitieministern. Så att det är så det funkar. Tyvärr kan man kanske tycka, men det är så det är.
Jag tycker att det är viktigt med en försiktighetsprincip. Jag tycker att oavsett vilka som styr så får de ändra i public service. Men det här förslaget om en grundlagsskydd, det är en säkring att man måste ha ett mellanliggande val. En regering kan ju upplösa parlamentet och ha ett nyval. Vad heter det? Det heter inte nyval längre, det heter extraval.
Man får säga nyval.
Man får kalla till extraval, och det kan man då göra i princip något halvår eller så efter valet. Man kan alltså i princip vinna ett val, lägga ner SVT, SR och ta in alla pengarna och ge dem till Kvartal och Katalys och alla andra kvalitativa medier och så som de tycker om istället, den nya regimen.
Ingen hejt på din fantasi idag.
Precis, 8 miljarder till Katalys, det kan bli verkstad. Jävligt tjocka böcker, många också. Mycket dopping blir det för pengarna. Ingen Staffan där inte, utan bara dopping rakt.
Måste ju klippa mer än vanligt.
Du får klippa helt, klipp bort allt. Men det jag menar är så att de kan alltså göra detta, och de har rätt att bestämma det. Men de måste, för att få det bekräftat efter ett nytt val. Och då finns det en demokratisk kontroll. Jag kan leva med att bromsa en vald regering, oavsett färg, som har agendan att ändra och lägga ner hela public service. Eller förändra den på något annat sätt. Och att de måste pröva det beslutet i ett val. Det kan jag leva med, det är priset. Men det andra, risken för att någon regim gör irreversibla ändringar som ändrar möjligheterna för ett fritt samtal, det är mycket värre, menar jag. Så därför tycker jag att försiktighetsprincipen här talar för Morgan Johansson-linjen mot Gunnar Strömmer-linjen.
Ja, för Moderaterna har ju alltså sagt nej till det här i den här kommittén. Och Gunnar Strömmer, som du nämnde, som är Moderaternas partisekreterare, han skriver i en uttömmande text på sin Facebook varför hans parti har intagit den här positionen. Bland annat så skriver han att det redan finns ett starkt grundlagsskydd för redaktionell självständighet för alla, så att säga, aktörer på medieområdet. Och att peka ut ett begränsat antal stiftelseägda mediebolag och reglera just deras skyldigheter i grundlag skulle snarare knyta bolagen ännu närmare staten. skriver alltså Gunnar Strömmer. Det är nästan som man längtar efter Leif G.W. Persson här för att kunna reda ut hur det är där.
Nej, men det är väl så att det finns olika åsikter i den här frågan som i så många andra frågor. Och båda
men vad är sant?
Ja, men sanningen är väl att båda åsikterna är legitima. Det finns ett skydd för en fri press i våran grundlag. Det ska naturligtvis fortsätta att finnas och den gäller ju alla möjligheter att starta och sprida information och bedriva journalistisk verksamhet. Det är en helt annan sak skulle jag säga än den här frågan om grundlagsskydd för public service, och de vill inte, tycker inte det ska in i grundlagen, de andra tycker att det ska in. Jag tycker att båda har väldigt rimliga och relevanta argument, lutar lite kanske mer åt Suhonen-linjen här, men ja.
Alltså ska man vara ett sansat perspektiv i frågan tycker jag ändå är att demokratin står inte och faller baserat på om vi grundlagsfäster en organisationsform eller ej, utan det är ju andra och större krafter som är i spel i så fall om vi verkligen pratar om problem med yttrandefrihet, pressfrihet, den här sortens extremt viktiga frågor att vi har fungerande. En av mina primära argument i kritiken mot public service, det är att ha en väldigt stor koloss av den typen som förfogar över mycket resurser är just risken att den kan komma att kapas av helt fel personer om man har otur. Det har vi sett på många håll om och om igen. Så att man måste ha med sig in i den här typen av tankegångar att alla beslut av den här typen som fattas, som vi på olika sätt tillskänker statsfinansiering eller annat, den makten tillkommer också alla kommande regeringar som kan vara människor som vi själva inte alls håller med, som kanske kommer att göra jättemärkliga saker.
Det är ju oerhört viktigt att, tycker jag, att man inte har en politisk styrning över public service, bara så att det är tydligt att det är en uppfattning som vi delar är helt övertygad om. Och det tycker man ju ifrån Moderaternas och Kristdemokraternas håll också, och det tycker man ifrån Socialdemokraternas håll. Och sen finns det någon enstaka politiker ibland som vill lägga sig i, och det kan finnas något parti som tycker att man vill lägga sig i, men på det stora hela är ju alla överens om det, och jag tycker inte att det är så kontroversiellt. Sen är ju frågan då, ska det här skyddas i grundlagen eller ska det inte skyddas i grundlagen? Vi har inte haft det i grundlagen förut, vi har levt gott ändå.
64 år med Sveriges Television, ungefär 95 med radio. Har vi haft?
Tror jag att demokratin kommer att gå under. Jag tror att faktiskt att en risk med att man har en väldigt stor public service, om man ska prata om det, det är ju att det dödar konkurrens på medieområdet. Alltså när man tittar på nyheter på nätet, så klart att public service betalar vi via skatten numera, förut via avgifter. Så den är ju då gratis kan man säga för den som väljer att titta på den, som redan har betalt den. Och det gör ju att man kanske då väljer att använda det som sin media förmedlare istället för andra som man kanske måste betala för och som då är viktiga för att ha ett brett utbud av olika typer av journalistisk verksamhet i samhället. Så där kan ju den naturligtvis ha en viss hämmande effekt, men den är ju väldigt, väldigt viktig just för också att den kan förmedla nyheter och information och sådana saker till människor som kanske annars inte skulle ta till sig det här på grund av prisskillnader eller kostnader.
Man kan ju nämna också att den tidigare tv-avgiften av EU definierades som en skatt trots att den hette avgift på grund av att den var obligatorisk och gällde alla. Så att säga rent skattjuridiskt så var det redan då en skatt om man ska lyssna på de myndigheterna. Daniel?
Nej, men jag tycker att det här är en otroligt viktig fråga, och jag är liksom inte orolig för att Moderaterna vill avskaffa den svenska demokratin. Det är inte det här handlar om, utan det här handlar om hur mycket skydd man ska ha runt en väldigt känslig verksamhet. Och jag tycker att det är, alltså när Moderaternas partisekreterare i sitt enormt långa Facebook-inlägg, det är som en DN debattartikel, när han då egentligen inte lyfter fram någon större skillnad mellan public service-företagen och andra mediehus som naturligtvis också har ett grundlagsskydd, en yttrandefrihet och tryckfrihet och så vidare. Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Bakgrunden är att Moderaterna, Stockholmsmoderaterna, har drivit länge en ganska stor, man vill ha ett smalare och vassare public service. Man vill ta bort väldigt mycket.
Ja, men anledningen till att man ifrån politiskt håll tycker att det finns en poäng att man ska reglera just public service, det är väl för att det är en verksamhet då där politiker redan är involverade på ett eller annat sätt. Även om man försöker redan idag förstås att ha en oberoende. Och att man ska garantera att inte ägaren, om man säger, går in och börjar styra den politiska inriktningen på rapporteringen. För att de facto, även om vi har en yttrandefrihet och en pressfrihet, så är det ju så att ägarna av andra medier har ju full möjlighet att styra över innehållet i dem och den politiska inriktningen på de medierna.
Jag kommer tänka på en sak. Om det skulle bli en sån här grundlagsändring och en framtida regering struntar det och går in och faktiskt agerar, vilken instans i samhället är det som ska gå in och lagföra då? Är det en domstol som ska anse att nu har man brutit mot grundlagen och nu har regeringen... Alltså hur skulle det gå till om man bröt mot en sån paragraf?
Jag utgår ifrån att journalisterna på public service skulle vägra att följa den typen av direktiv i alla fall. Och då så skulle väl den
regeringen... Det skulle inte behövas, menar du, någon ingripande från någon justitiekansler?
Och då skulle det väl vara regeringen då som försökte tvinga dem till att göra något annat.
Det så kan man väl säga, det här skulle göra så att säga ministerstyre så att säga, liksom upphöjt till, alltså förbud mot ministerstyre liksom i public service-frågor till grundlagsfråga då. Alltså mekanismen här är ju inte att man hindrar förändring eller lagändringar, utan det är att man tvingar helt enkelt ett mellanliggande val mellan beslut och det kräver ett andra beslut. Jag hörde en väldigt kvalificerad ingång igår att det som är väldigt skört i konstitutionen, det är ju att regeringen idag utser ledamöter till granskningsnämnden.
Det har jag själv blivit tidigare.
Precis.
Så att det
är 6 ledamöter som utses från regeringen, och de utses ju av sittande regering, och de avgör ju vad som är så att säga förenligt med sändningstillstånd och med god publicitet.
De utses inte på politiska meriter, påstår jag.
Nej, men av regeringen.
Utses av regeringen.
Och vilka meriter de har, det får ju regeringen avgöra. Och det kan ju vara så att en framtida regering kan tycka att tankesmedjan Oikos ledningsråd, förtroenderåd, är den ultimata gruppen för att utgöra majoriteten i granskningsnämnd. Och det skulle ju förändra ramen för Sveriges Radio och TV.
Henrik, vill du runda om detta?
Ja, jag vill knyta ihop säcken lite grann med, baserat på det du sa, där vi egentligen hade en tangentfråga som handlar om eventuell politisk styrning eller objektivitet som parallellt. För jag tycker det som du tar upp nu, Suhonen, eftersom vi är på efternamnsbasis, angående granskningsnämnden, det är ett intressant exempel. Mm. För att i Storbritannien till exempel så gjorde man en stor utvärdering av BBC 2007 som kom ut i form av en rapport som kallas From Seesaw to Wagon Wheel. Och i den här texten så då hade man identifierat att man var inte objektiv rent generellt i sin rapportering på BBC. Men det gällde inte partipolitik. Det gällde inte partisk vinkling om det var Tories eller Labour. Där man var partisk, det var genom utgångspunkter, valet av perspektiv, valet av frågeställningar och framing av olika typer av frågor. Och det här, en motsvarande undersökning har aldrig gjorts på svensk public service. Och det skulle vara intressant att titta på för att liksom stävja den här grejen. Anledningen till att jag vill koppla det till det du snackade om granskningsnämnden, det är för att när jag framför det här argumentet ibland i debatt så brukar folk säga men det är granskningsnämndens jobb att göra det. Men det är det inte. Granskningsnämnden tittar ju bara på enskilda fall och anmälningar.
Som anmäls.
Som anmäls, istället för att göra en egen, oberoende, övergripande titt på det där. För att har du folk som är långt ut på högerkanten som har väldigt låg tilltro till public service så säger de så att det är regim i media. Nej, det är inte regim i media. Men det finns en företagskulturell bias i hur de uttrycker sig. Och det spelar in i den här debatten när folk pratar om det.
Ja, men Henrik, det är som många av dina, när vi nu går på förnamn här då, Jönsson... Det som många av dina, de här högerkompisarna, går igång på och blir förbannade över, det är ju att man på SVT, public service överhuvudtaget, har vissa grundläggande värderingar. Till exempel så har man ju en antirasistisk grundsyn där man anser att människor är lika värda oavsett vad de har för bakgrund. Man har också en värdering som bygger på att alla människor är lika värda och att man därmed accepterar människors olika livsval och de ska ändå respekteras. Det kan ju folk gå igång på när man tycker att Melodifestivalen har för många homosexuella personer som syns eller någonting sånt där. det är ju ändå helt rimligt om man är ett public service-bolag. Men det... Att man har de grundläggande värderingarna att människor ska respekteras oavsett vilken hudfärg de har, att man inte accepterar rasism och att man har värderingar om att människor får leva sina liv på det sätt som de själva väljer. Och det tror jag du också håller med om, men en del av dina högervänner.
Jag tror att det är få människor som skulle ta tid med den saken. Men jag kan ge ett konkret exempel. Liksom. Nu här om veckan så medverkade ju Trump till en fredsförhandling mellan Israel och Saudiarabien som i
det Förenade Arabemiraten.
Just det, förlåt mig. Förenade Arabemiraten. Mm. Och det blev ganska mycket rapportering om det där i internationell media, och samtidigt så hade SVT en rubrik som var så att det ligger i Trump och Israels intresse att förstora det här så mycket som möjligt. Kanske inte ordagrant, men nära det var rubriken. Var på svaret?
Någonting om att blåsa upp avtalets betydelse, tror jag det var.
Blåsa upp var ordet, precis. Ja, och jag menar, det satiriska svaret på det blir ja, och det ligger i ert intresse att förminska det här då. Så att det finns ju en fara i det att bli för värderingsdriven, för att om man uppfattar att ja, men vi står för de här värdena och vi framar de här frågorna på det här sättet istället. Och det är så splitt om man har som ambition att ha en institution som ska vara neutral på något sätt i sin framtoning. Alltså, kan ni inte se också att det finns en svårighet där, ett problem?
Jag skulle säga att för 10-15 år sedan tyckte jag att det var, liksom, skulle jag hålla med om att det fanns en tydlig, liksom, lite miljöpartistisk lut i alla fall. Kanske inte så vänster, men väldigt mycket liksom, humanistiskt, liksom, övertygade människor som jobbar på radion och tvn. Och det kanske inte är så konstigt heller. Jag tycker att den biasen har försvunnit ganska mycket. Och jag tycker att det snarare är att man överkompenserar. Jag skulle säga så här, att om man skulle göra en undersökning skulle inte jag bli förvånad. Jag har inga siffror på det. Men det är ju att om man skulle ta till exempel folk av min modegenre, hur ofta får vi vara med i radio? Vilka från vår sida är med i radio och pratar och kommenterar? I Sveriges Radio, Sveriges Television och så
vidare. Vår sida, vilken är det?
Ja, men vänstersidan. Folk som har en tydlig vänster.
Du är med jämt här.
Jag är med här ofta, men det här är inte public service ännu.
Jo, det är nog en slags public service.
Och om du tar folk på de sista 10 åren under den här, liksom, den här högervinden som har varit med rasistiska förtecken, den typen av personer som har de åsikterna är ju otroligt ofta med i de här programmen. Ibland är det nästan, kan man ju liksom, kan det vara 3 borgerliga ledarskribenter som liksom sitter och diskuterar saker. Det händer ju aldrig på vänsterkanten liksom, att folk på det sättet får med liksom. Och jag är naturligtvis biased, så jag hör ju det här på ett annat sätt, och så tror jag vi alla är. Man måste vara medveten om att man själv hör, man reagerar på saker utifrån sina egna värderingar. Hur omfattande är det att Svenska Dagbladets ledarskribenter är i Sveriges Radio? Jätteofta, tycker jag, alldeles för ofta. De borde inte vara där så ofta. Men jag tror att det är så att man har kompenserat det. Jag tror att det är ganska mycket åsiktspersoner från högerkanten.
Jag tycker
ytterst högerkanten.
Jag tycker att det är den stora risken att i all sån där politisk rapportering, det är ju att man gärna tar in de som är på ytterkanterna. Ja. Och väldigt sällan tar in de som är lite mer pragmatiska. Och sen så går man ut på stan och så pratar politik med folk, och så tycker de så här, varför är alla så himla oense jämt? Varför kan man inte liksom vara lite mer samarbetsvillig? Men de flesta är ju ganska samarbetsvilliga, men det som rapporteras i media blir väldigt ofta man tar den från varje
ytterkant.
Nu spårar vi helt ur diskussionen.
Gladiator.
Men det var Daniels fel.
Förhandlingar.
Men jag menar selective bias som du pratar om, Surunen. Alltså från motsvarande håll så är det så här, folk brukar skoja om så att, ja men Göran Greider till exempel, han är väl bokförd som en inventarie på SVT liksom. Så att pendeln svänger väl åt båda håll där helt
men
enkelt.
Men du kan ju inte säga att Göran Greider är liksom, vi fick Greider och så liksom, och den här orkarmén av nättroll på högerkanten som är med i varenda jävla studio hela tiden. Det är liksom, det får vi bara ta, för vi har ju Greider, Gandalf från Borlänge.
Hur ska jag få ihop det här?
Ja, hur ska du få ihop det här nu?
Panelen är inställd.
Ja, jag har en veckans person. Ska jag köra den då?
Mm.
Ni får ursäkta mig om jag uttalar det här fel. Men jag tycker veckans person kan vara Bakir Mousavi. Bakir Mousavi är den senaste tragiska kompetens utvisningen. Det här är alltså en kille som kom hit, om jag har förstått saken rätt, för bara ett par år sedan. Och han har satt igång ett eget företag. Han tog över typ ett jordbruk, en farm. Han har kreatur och grejer. Han är produktiv. Han levererar mejeriprodukter till bygden där han bor. Men han har fastnat i ett byråkratiskt maskineri som inte godkänner att han har startat ett företag istället för en anställning. Och killen ska alltså åka ut nu. Och då tycker jag, je suis Bakir Mousavi. Det där är bara fel, det är bara kast. Det är det sämsta med den svenska byråkratin alltså.
Ja, så är det min tur. Nej, men jag har suttit och tänkt på Jacinda Ardern. Det har man ju gjort ganska mycket sista tiden. Hon är ju då premiärminister, heter det väl, på Nya Zeeland. Och har ju blivit då hånad av Trump för att det har blåsat upp en stor mängd nya covid-19-fall på Nya Zeeland, trots att de trodde de hade utrotat sjukdomen. Medan då Donald Trump, som leder USA, där har de ungefär kanske 50 000 fall om dagen. Medan på Nya Zeeland hade de denna dag när den här anklagelsen gjorde 9 covid-19-fall. Så att Jacinda Ardern har då fått ägna denna vecka åt att försöka förklara för Donald Trump skillnaderna i mängden covid-19-fall mellan Nya Zeeland och USA. Och har då, tycker jag, på ett mycket gott sätt gjort detta också lite roligt. Hon är rätt kul faktiskt.
Min person är faktiskt Joe Biden. Jag må tycka att han är en trött, gammal mittendemokratgubbe som inte var mitt första val, men jag önskar honom all lycka till att få lite ordning i det amerikanska samhället. Så att jag önskar verkligen att han håller hela vägen, att han inte snubblar på sina egna läppar, att han inte sluddrar, inte tar någon på brösten, att han inte är en sexistisk gammal skithög som han verkar ha varit, utan att han håller ända in i mål och kastar ut Trump. Och att Trump, ja.
Shit, är det så här du hyllar folk? Så,
så här hyllar jag honom. Är det... Ska jag berätta om något jag inte hyllar nu?
Daniel Suhonen, Maria Wetterstrand och Henrik Jönsson. Kvartal är ju ett mediehus som är ganska litet och vi finansieras med gåvor, visste ni det?
Det känner vi till.
Ja.
Vad vill du ha?
Stora eller små gåvor, och det är allt lättare att bidra. Man kan bli licensbetalare faktiskt till Kvartal på olika nivåer och så att det betalas automatiskt eller swish. Och för det är många som faktiskt vill bidra till detta. Det är helt och hållet finansierat av vår publik. Gå in på kvartal.se/gava om ni vill se länkarna till hur man gör för att betala på det här viset. Fredagsintervjun den här veckan är med Annika Hirvonen Falk som är Miljöpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor, och det är Jörgen Wittfeldt som intervjuar henne, och hon säger bland annat så här där, att Miljöpartiet grundar sig på 3 solidariteter: med miljön, med framtida generationer och solidaritet med världens alla människor. Så den ska ni lyssna på, tycker jag. Och stort tack Maria, Henrik och Daniel.
Tack själv.
Tack.
Tack.
Och hoppas att ni har glädje av veckopaneler och fredagsintervjuer och alla saker som vi publicerar på kvartal.se, och att ni får en skön helg där ni hinner med allt det som ni har tänkt göra. Och ja, tänk själv.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.